Kina bygger världens största vattenkraftverk i Tibet, nära den oroliga gränsen mellan Kina och Indien.
The river plunges over 2000 meters, creating one of the most powerful sources of hydropower on earth.
Ett jättelikt projekt som ska ge Kina tillgång till förnybar el och bli en viktig del i landets gröna energisatsning.
The dam construction could affect millions living downstream.
Men i grannländerna växer oron. Indien och Bangladesh är beroende av samma vatten. Vad händer om kraftverket stryper flödet i floden som länderna delar? Du lyssnar på Klotet med mig, Marie-Louise Kristola. Harald Andersson, vad är det här för jättelikt vattenkraftverk?
Alltså det ska bli världens största vattenkraftverk som kommer producera lika mycket el som Storbritannien är av med på ett helt år. Och den kommer kosta mer än en svensk årlig statsbudget. Men det här megaprojektet har alltså börjat oroa grannländerna i en region med redan pågående gränskonflikter.
Mm. Vad är det grannländerna är oroliga för? Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
Ja, men om man har en befolkning på 1,4 miljarder människor så skapar ju alla projekt som riskerar att hota det allra nödvändigaste, och vatten får ju sägas vara det, och också tillgången på energi. Den skapar stor oro hos Indiens politiker. Det har talats om ett existentiellt hot och en vattenbomb.
As expected, China's dam move has drawn sharp criticism from the Congress Party. The party has alleged that the move could pose to be a major threat, with China potentially using the dam as a water bomb against India. Questioning the Modi government's silence, the Congress Party has also claimed that with this move, China could fully control the Brahmaputra's flow, triggering drought in the northeast or causing floods by releasing excess water into Indian states.
Ett existentiellt hot, vad säger Kina om den kritiken? Hanna Salberg, Ekots Kina-reporter.
Kina framhåller bara att den här dammen är byggd med avancerad ingenjörskonst och att den ska bidra till grön omställning och väldigt mycket ren el. Så man delar inte den här problembilden.
Men finns det ändå en risk här, Harald Andersson, att den här spänningen kan eskalera pågående konflikter?
Ja, men i ett redan upptrissat läge mellan kanske framförallt Kina och Indien då här, så riskerar klimatförändringarna faktiskt, i alla fall på lång sikt, att förvärra den här situationen. Och just kampen om vattnet och vem som kontrollerar vattnet, det är en fråga som blir allt mer brännande.
Well, the Indian government has taken note of China's reported construction of a dam on Brahmaputra River. A development that perhaps could have major implications for South Asia's ecology, water security and geopolitics.
Så om vi tar det här från början, Harald, själva floden som vattenkraftverket ska byggas på, den rinner genom flera länder och den är livsviktig för miljontals människor.
Ja, man bygger det här kraftverket vid floden Yarlung Tsangpo i sydöstra Tibet, i världens största floddal. Den flyttar sedan vidare till Indien där den först har namnet Siang. Och längre ner i Indien kallas den för Brahmaputra, det är väl ett namn som många känner igen kanske. Och till slut så går den in i Bangladesh där den får namnet Yamuna. Och sen flyttar den ut i Bengaliska viken.
Och varför bygger Kina det här jättekraftverket?
Ja, men det här handlar ju dels om att ställa om till mer förnybar energi som vi har sagt, och det är liksom en del av Kinas stora gröna omställning. Men så handlar det också om att säkra energiproduktion inom landet för Kina. Att man tidigare har varit väldigt beroende av att importera energi som man vill nu råda bot på. Man insåg i början av 00-talet i Kina att man väldigt snabb takt blev importberoende av olja, kol och gas och sådär. Och då gick Kina från att ha varit världens största kolexportör 2003 till världens största importör 2006. Det här säger Carl Halding, chefsanalytiker på Vinnova.
Man var väldigt orolig för det här utländska beroendet, och då satsade man på alla tänkbara inhemska energislag. Kolutvinning, oljeutvinning, gasutvinning, vattenkraft och annan förnybar kraft.
Och det här fortsatta importberoendet som man har av till exempel olja, det blir väldigt tydligt nu också i och med konflikten i Mellanöstern, att det här viktiga Hormuzsundet mellan Iran och Arabiska halvön nu är så osäkert. En stor del av den olja som Kina importerar från Mellanöstern går genom Hormuzsundet. Och man importerar, eller man kanske ska säga importerade, mycket olja från Iran också, ungefär 10-12% av Kinas hela oljeimport.
Och all den här egna nya energin nu då, vad ska man göra med den?
Ja, det här pratar jag med Lisa Zhang om. Hon är analytiker på Utrikespolitiska institutet. Hon säger att det bland annat handlar om olika industrisatsningar.
Kina tror att de kommer gå in i en ny fas med de här strategiska industrierna. Elbilar, det är solpaneler, det är energilagring och sen så är den här kapprustningen med AI som man nu är igång med. Och det kräver ju mycket energi. Och då är ju den här energikällan i Tibet väldigt viktig.
Men att ha kontroll över energin, det handlar väl också om makt, Hanna Sahlberg?
Det handlar om ett stort projekt från Kinas sida att göra Tibet till en del av Kina. Tibet blev ju kinesiskt under kommunistpartiet först på 50-talet. Det kallas befrielsen av Tibet. Men det är ett kolonialt projekt där man först la tibetanska härskare under sig och gjorde sig av med dem. Och där man nu integrerar Tibet i den kinesiska moderniseringen och använder Tibet. Där man på många sätt då vill komma åt Tibets rikedomar. Och det är ju framförallt vattenkraft. Energin ska ju inte heller användas i Tibet som är fortfarande en fattig provins utan så mycket energikonsumtion, utan den ska naturligtvis skickas genom ultrahögspänningsledningar till östra Kina som är platsen där man gör av med det här, alltså flera hundra mil bort.
Mm. Det låter ju som ett sånt där klassiskt kinesiskt megaprojekt. Och dammar, just stora vattendammar, det har man ju inte brist på i Kina.
Nej, precis. Men det här är ju då inte den typen av stor damm där man samlar på sig väldigt mycket vatten på en plats i en stor reservoar. Det här bedöms ju bli världens största vattenkraftverk mätt i hur mycket el det producerar. Men kinesiska tjänstemän säger att det ska bli en så kallad run-of-the-river-konstruktion.
Mm.
Och det innebär att man leder ner flodvattnet i tunnlar som ska borras, i det här fallet, under ett stort berg. Namcha Barva på 7700 meter, ett jätteberg. Man ska borra tunnlar genom det och längst ner i de här tunnlarna då, med väldigt mycket fallhöjd, så genereras elen. Och sen släpper man tillbaks vattnet i floden vid en lägre punkt då. Så det ska inte bli en sån här stor, gigantisk vattenreservoar alltså.
Och Hanna, du har väl sett såna här run-of-the-river-kraftverk. De är alltså utan stora vattendammar då, men det kan väl ändå göra väldigt stor påverkan på naturen, eller?
Ja, för det första så krävs det ändå en typ av damm, men den är inte den här stora, stora bredddammen. Som om man tänker på en typisk kinesisk damm, kanske att det blir en ännu större pöl. Utan pölen här är tänkt att ligga i en djup dal, och om man jämför då så kan man tycka att till ytan så har det inte så stor påverkan. När jag var och tittade på ett projekt i Laos som byggdes av kinesiska ingenjörer för ungefär 10 år sedan, en damm som heter Don Sahong, så hade man en liknande diskussion som man har nu om hur mycket det här egentligen stör. Och det såg ju ut mer som en tratt än en damm, och ganska milt i jämförelse med andra dammprojekt i Kina som jag har varit på, där tiotusentals, hundratusentals människor har behövt flytta. Men samtidigt så ser man nu i efterhand att det här har påverkat de migrerade fiskarterna väldigt illa. Och det har också funnits en väldigt stor oro för att turbinerna och alla de här omgörningarna då ska döda annat värdefullt liv i floden. Och den diskussionen kommer upp här också.
Mm. Så man kan misstänka att det har ganska stor inverkan på ekologin förstås. Inte minst i de här floderna då, men även runt omkring. Men historiskt har ju Kina inte dragit sig för att även vända på vattenflöden och få floder att rinna åt andra hållet och sådär.
Nej, redan den första kejsardynastin byggde ett väldigt stort bevattningssystem i nuvarande Sichuan, tror jag att det var, för 2300 år sedan. Och det här bevattningssystemet, det är fortfarande i bruk.
Ja, det här bevattningssystemet är ju världsarvslistat också. Det ligger i Dujiangyin, som någon kanske kommer ihåg från den här stora jordbävningen i Sichuan. Och det är inte den första jordbävningen som det här kanalsystemet har klarat sig under, utan det där har funnits i någon form under så lång tid, och sen har man fortsatt att bygga ut det så att det används än idag. Så det klassas som världens äldsta än idag fungerande sånt där vattenprojekt. Men Kina har ju mycket, mycket äldre, ända från stenåldern, avancerade kanalprojekt som man gräver ut och som det kommer nya rön om hela tiden när man får tillgång till. Man kan undersöka marken och se strukturer tydligare och så.
Ja, och sen var det Mao Zedong. Han hade också ett stort projekt för att bygga ut vattenkraften på 50-talet med tiotusentals kraftverk.
Ja, då blev Kina med en massa små dammar. Dammar som idag kanske är ganska mycket till besvär eftersom de behöver repareras och har låg kapacitet. Och de anses förstöra livet för fisk helt i onödan givet hur lite de bidrar med och hur mycket de slammar igen. Och i ljuset av det så framstår det här stora Tibet-projektet för Kina idag som väldigt effektivt.
Och sen finns det ju det moderna syd till nord vattenprojektet också, Hanna.
Ja visst, och det är faktiskt en avläggare till Maos stora vattenprojekt. Det blev aldrig gjort under hans tid och det fanns inte riktigt kraft att bygga det då. Men det har förverkligats under 2000-talet och är en viktig del av Pekings vattenförsörjning. I just det fallet så krävdes det under decennier att man höjde nivån på en jättestor konstruerad damm flera provinser bort i centrala Kina. Och människor har då tvingats flytta i generationer. Och det här har skapat en väldigt speciell migrantkultur som jag besökte medan jag var korrespondent och satt ett väldigt, man kan beskriva det som en sårighet runt det här, men där människor samtidigt inte får protestera. Mm. Och den konstruktionen i det projektet bygger på att det finns en jättestor damm som är konstruerad av människor, och den är ju en större sjö i klyftorna mellan bergen, så att det verkligen blivit en jättestor sjö. Och sen så driver den, man kan säga att den liksom driver på sen som ett vattentorn nästan. Den driver på så att vattnet pressas ut i kanaler så att det kan rinna upp i norra Kina där det är mycket torrare och där både jordbruk och människor behöver vatten för direktkonsumtion.
Mm. Ja, som du säger, Hanna, så kan ju såna här stora vattenkraftsprojekt verkligen påverka naturen och liv för människor i generationen. Och det är ju inte det enda stora megaprojektet som Kina blivit känt för. Jag tänker på det här Treklyftors damm till exempel.
China's Three Gorges Dam is seeing its highest water levels even after months of torrential rain overwhelmed the country's flood defenses. And Chinese state-run media is calling it a, quote, once-in-a-century event.
Ja, det är väl ett praktexemplet på när man gör någonting som ingen, knappt i Kina ens, liksom tror egentligen ska gå att genomföra. Det här var ju faktiskt, på den tiden var det lite friare i Kina också. Det debatterades en del om det var rätt att dränka så mycket av det kinesiska kulturarvet som man gjorde med den här enorma dammen på 90-talet. Därför att det gör ju att till exempel vissa berömda landskapsmålningar från kinesisk historia blir ju, ja, det är ju som att de där landskapen aldrig hade funnits. Samtidigt så blir det ju en ny ekologi runt där. Det blir liksom nya möjligheter till fiske och transport, men priset för vissa arter är högt. Som om man tittar nu på hur det har gått så här långt senare för den kinesiska stören, som brukar kallas för dinosauriefisken, en väldigt speciell och urgammal art, så är ju den nästintill utrotad och skulle inte klara sig utan mänsklig hjälp idag. Men då var man optimistisk och tänkte att det där skulle man klara genom att ha konstgjord uppfödning och så. Det har inte gått så bra som man har tänkt.
Och sen så har väl det blivit mycket jordskred och sånt kring den här Treklyftors damm, just för att man samlar så mycket vatten, det väger så mycket, så det trycker ner på marken så att det blir jordskred och mycket komplikationer kring det där. Och geologer har faktiskt varnat för jordskred för det här nya kraftverket uppe i Tibet då. Och de menar att dammbygget kan liksom kompliceras eller helt förstöras av jordbävningar eller jordskred. Men det kan också orsaka jordskred i den här ostadiga floddalen. Himalaya och tibetanska högplatån. Det bildades från början av att den indiska sån här tektoniska plattan krockade med den eurasiska plattan och hela tiden trycker upp den, och det var det som bildade då Himalaya-bergen. Så det här är ett väldigt geologiskt aktivt område. Och jag läste någonstans, jag tror att det var en kinesisk ingenjör som beskrev det här med att bygga ett stor vattenkraftverk här uppe som att bygga en skyskrapa på tofu.
Ja, det låter ju inte särskilt stabilt. Och det finns väl till och med forskare som säger att de här vattenförflyttningarna och megaprojekten som Kina håller på med till och med har rubbat jordens rotation.
Ja, alltså det var en forskare vid NASA som gjorde en beräkning. Den visade att vattenreservoaren vid den här treklyftorsdammen, den här väldigt stora dammen då, den kan påverka jordens rotation alltså. Förskjutningen av massa på jordens yta som sker när dammen fylls med vatten gör att jordens rotation förlängs med ungefär 60 miljarddelar av en sekund per dygn. Det är jättelite, men det är ändå något som människan har byggt som sakta ner jordens rotation.
Mm. Men den här typen av kraftverk nu då, det ska ju inte byggas på samma sätt med en stor bred damm. Det kommer att vara mindre behov av att samla upp ett vatten i ett vattenmagasin, säger Kina. Mer förnybar energi med mindre miljöpåverkan, hävdar de. Men det väcker ju ändå en hel del oro i grannlandet Indien, eller hur, Naila Salim?
Ja, men det gör det verkligen. Om vi börjar med det säkerhetspolitiska så finns det väl kanske inget land som skulle välkomna ett så pass stort projekt som det här ändå är. Med så många okända variabler precis vid gränsen till då en nation som då i Indiens ögon man inte kan lita på, utan man tycker då att Kina igen och igen bevisat det. Och vi har pratat här om möjligheten till mindre miljöpåverkan med den här tunnelkonstruktionen. Men stämmer det, och framförallt stämmer det över tid? Det vet vi ju inte. Och de här frågorna ligger bakom den indiska regeringens oro. Så det handlar inte bara om Kinas möjlighet att påverka själva flödet och mängden vatten som ju i sig kan få enorma konsekvenser för människorna nedströms. Utan det handlar också om risken om man-made katastrofer så att säga. När man är inne och wobblar i ett känsligt ekosystem som det här ju är. Och vilka drabbas då hårdast? Ja, men inte det glesbefolkade Tibet utan Indien och Bangladesh nere på slätterna. För det är ju ändå så att Indien och Bangladesh är väldigt beroende av Himalayas vatten för hushållsbehov, men också till jordbruket. Där du allt det här nyttiga som finns i vattnet, slam och sediment och så, det är något som används utav bönderna. Och alltså Bangladesh, det är ett land som är byggt på vatten. Vatten uppifrån, det vill säga från floderna och sen också havet. Så att hur vatten går och kommer när det börjar torka och när det börjar överflöd, det sätter verkligen livsvillkoren i det här landet.
Men alltså om man är i Bangladesh, det är ju så långt bort, är man verkligen oroad där för vad som händer så långt uppströms i floden?
Sen ska den då, om Indien får för lite vatten till exempel, om det skulle bli så, då kommer Indien sen att släppa på än mindre vatten till Bangladesh. Och allt vatten som Bangladesh konsumerar kommer utifrån så att säga. Så därför är det här otroligt viktigt. Sen så ska man komma ihåg att Brahmaputra, som den här floden heter på den indiska sidan, den vattenandel som kommer från Kina är ju bara en del utav hela Brahmaputra. Det finns fler tillflöden. Så att det är inte så att Kina har total kontroll att kunna liksom stänga av vattnet där, utan det är en del. Men det skapar absolut oro. Och inte minst om man är ett väldigt litet land omgivet av två asiatiska jättar och ser hur de hanterar konflikter och agerar lite som de har lust. Ja, men det väcker mycket rädsla och oro, det gör det.
Mm. Och så det där är oron nedströms, men uppe i Tibet då, i det här glesbefolkade området där kraftverket ska byggas, hur låter det där?
Ja, men det är ju ett extremt rikt ekosystem som vi har varit inne på här lite tidigare. Det är ett av Tibets mest varierade ekosystem med bland annat olika leopardarter och bengalisk tiger, väldigt rikt växtliv. Så det finns faktiskt forskare som har propsat på att det här området kring där man tänker bygga vattenkraftverket, att det ska bli en stor nationalpark för att just skydda den här artrikedomen.
Hanna, hur brukar det se ut runt omkring när man drar igång sådana här megaprojekt?
Det brukar dra med sig väldigt mycket infrastruktur. Nu har ju Kina redan börjat bygga både järnväg och motorvägar i Tibet på till många ställen som tidigare hörde till jordens mest orörda platser. Så att det är väldigt mycket som händer där uppe. Samtidigt så får vi ju inte bra information om det. Journalister har inte tillstånd att åka till Tibet om det inte är på en specialresa i sällskap med kinesiska utrikesdepartementet. Jag har själv aldrig lyckats ta mig in i Tibet på det sättet, på något meningsfullt sätt. Så att det är väldigt svårt att kontrollera fakta, och tibetaner i Kina är en väldigt svag grupp. Det gör att vi verkligen lider brist på den tibetanska sidans uppfattning. Man kan ju höra protester i Indien mot andra vattenkraftprojekt, men det som i det stora hela ändrar livsvillkoren mest, det är ju helheten. Alltså att det är den kinesiska moderniseringen som kommer brakande in i Tibet med allt vad det innebär av förflyttning av kinesisk befolkning in i Tibet, deras vanor med vattentoaletter, bara en sak, och ett helt annat sätt att leva. Och också sett att Kina ser på Tibet som en resursbank för industrier långt borta i öst.
Ja, och för de som bor på plats nu, alltså tibetaner och bland annat urfolket Adi, tror jag att man säger. För dem är den här floddalen och själva floden faktiskt heliga. Floden Yarlung Tsangpo, som den heter då i Tibet, den har sitt ursprung nära berget Kailash i västra Tibet. Och det var där som guden Shiva ska ha stigit ner till jorden, och det anses vara universums mittpunkt för flera religioner, tror jag, buddhism, hinduism och jainism. Och vad gäller demonstrationer i Tibet så finns det uppgifter från BBC om att just en tibetansk demonstration mot ett annat dammbygge i det här området slogs ner av kinesiska myndigheter med våld för några år sedan. Men jag har inte kunnat hitta någon information om demonstrationer just mot det här vattenkraftsbygget som vi pratar om just nu.
Det har varit ganska ont om upplysningar om dammen överhuvudtaget, och ganska svårt att hitta bra planer och bilder på hur det egentligen ska bli. Utan det sattes ju igång förra sommaren med ett spadtag av premiärministern utan att vare sig grannländer eller medier tyckte sig ha fått tillräckligt med information.
Vi hör Lisa Jiang, analytiker på Utrikespolitiska institutet.
Det här projektet, i och för sig så kanske de inte kommer behöva tvångsförflytta 1 miljon personer. Men det har varit väldigt lite information bara i Kina om projektet, skulle jag säga. Och att ingen har motsatt sig det, är det väldigt få som ens har liksom ifrågasatt det här projektet, visar kanske på att Kina blir allt mer centralstyrt och att det som den högsta ledningen beslutar gäller, och att personer i olika maktpositioner eller forskare etc. inte vågar ifrågasätta ett sånt här stort projekt som kan ha enorma konsekvenser.
Så det finns verkligen mycket spänning och mycket oro kring det här projektet. Och om man till det här då lägger den stressfaktor som vi vet påverkar alla projekt nu och allt som händer på klotet egentligen, klimatförändringarna. Hur påverkar det här projektet, och vad vet vi om vattentillgången i floden till exempel, Harald?
I ett kortare perspektiv så kommer vattentillgången antagligen öka faktiskt de kommande decennierna för just den här floden. Klimatförändringarna gör att nederbörden ökar, det regnar mer över det som kallas för jordens tredje pol, alltså Himalaya. Regnet kommer öka där, och inte minst under de här årliga monsunregnen. Så växlingarna i flödet floden kan bli mer oberäkneliga på kort sikt.
Mm.
Och det här är enligt en rapport från FNs miljöorgan UNEP.
Mm. Och på lång sikt då, vad vet vi då?
Ja, den här floden ligger ju i östra Himalaya, och där är floderna inte lika mycket beroende av vatten från glaciärerna uppe i bergen då som i västra Himalaya. Men på lång sikt så tror klimatforskarna faktiskt att stora delar av glaciärerna i Himalaya kommer att smälta, kanske till och med helt, om kanske 100 år eller så. Och då kommer den här grundtillgången på vatten från glaciärerna då att försvinna. Och det kanske då gör att vattenflödena blir ännu mer ojämna om de bara får sitt vatten från regn och snö.
Mm. Mm. Men om vi skulle se på det här kraftverket då i ljuset av Kinas satsning på grön energi och grön industriomställning.
Ja, Kinas klimatmål är ju att ha nått toppen av sina utsläpp, att man ska börja minska sina utsläpp innan 2030 och sen att vara helt klimatneutralt 2060. Och Kinas utsläpp har ju varit neutrala eller gått ner de senaste 21 månaderna, det här enligt klimatnyhetssidan Carbon Brief. Så att det är ju många bedömare som tror att man kommer lyckas med att nå toppen av sina utsläpp innan 2030 då. Carl Halding på Vinnova säger så här om orsakerna till det här.
Det är väl möjligt. Om de har nått sin kulmen så beror det främst på att ekonomin bromsar in, inte på något annat. Visst, man ökar andelen förnybart i sin energimix och i sin elmix. Men den stora drivkraften för att förändra det här, det handlar om farten i ekonomin. Mm. Kina har ju under den här perioden sen, ska jag säga, början på 00-talet byggt ut framförallt kolkraft. Man står för nästan 70% eller 2/3 utav ökningstakten i globala utsläpp sen år 2000. Så Kina är i särklass den största klimatboven om man räknar i ökade utsläpp. Samtidigt har man då utvecklat en industri som är ledande inom grön teknik.
Ja, om utsläppen minskar så beror det framförallt på att ekonomin bromsar in, Hanna Sahlberg.
Jo, det han menar är ju att de gröna satsningar som de kallas, de fossilfria energislagen, är ju fortfarande en liten del i mixen. Där Kina fortfarande till största delen är beroende av kolkraft.
Mm. Men hur säkra kan vi vara på hur bra det går liksom för Kinas omställning? Får vi bra information om det som man kan lita på?
Nej, generellt så är det inte tillfredsställande. Bara under den tiden som jag har jobbat med Kina under 20 år så, där, så har ju de kinesiska inhemska medierna tryckts tillbaka så mycket så att vi saknar ju väldigt mycket viktiga informationskällor. Och sen får man ju då förlita sig på de officiella siffror som kommer och försöka göra analyser utifrån det med marginal. Och med Kinas nya femårsplan som kom precis här utkast till så kan man ju se att på grund av att ekonomin saktar in så blir man också lite mer försiktig med det här med att minska klimatavtrycket, utan man nöjer sig med en platå och så ska minskningen komma i nästa femårsplan. Okej. Och det där varnar forskare för att det kan bidra till att skjuta Parismålen i sank.
Ja, inga skärpta mål alltså i den här femårsplanen då?
Nej, inte i det stora hela, nej.
Mm. Och fortfarande kommer ju över hälften av Kinas energi fortfarande från kolkraft, Harald.
Ja, Kina satsar ju stort på förnybar energi och vattenkraftverket som vi pratar om här ska alltså bli världens största. Men i relation till hur mycket kol som Kina gräver upp varje år, 5 miljarder ton kol. Och jag tror man bränner drygt 4 miljarder av de 5 miljarder tonnen. Så kommer det här nya kraftverket bara kunna ersätta ungefär 90 miljoner ton av de här 5 miljarderna som man gräver upp. Så att det här specifika kraftverket, även om det låter jättestort och vi pratar om hur fantastiskt det kanske kan vara utifrån ett förnybar energiperspektiv, så är det ju en sportstyver jämfört med all kol som bränns i Kina.
Och Hanna Sahlberg, Kina är ju fortfarande världens största utsläppare av växthusgaser. Ungefär en tredjedel kommer därifrån. Men även om vi ser att de har legat på en platå nu ett tag. Men samtidigt är man ju ledande i grön teknik i världen. Hur ska man förstå den bilden?
Ja visst, det har ju blivit en exportsuccé. Och det sätts stora förhoppningar till det. Inte minst till allt det kan ge att Kina liksom blir ledande på viktiga teknologier samtidigt och de inkomster och den prestige som det kan ge. Kina försöker ju att få europeiska länder att se Kina som den bättre parten när USA verkar svika både klimatmål och annat.
Mm.
Earlier in January this year, Assam chief minister spoke about the dam's impact. If the dam comes into existence, then the Brahmaputra ecosystem will become completely fragile and that the state will have to depend on the rainwater of Bhutan and Arunachal Pradesh.
Naila Salim, Sveriges Radios Sydasien-korrespondent. Om vi flyttar blicken över gränsen från Kina till dina länder, Indien och sen vidare till Bangladesh, så har vi ju då, som du har sagt också, miljontals människor som är beroende av den här floden. Och det finns en växande osäkerhet om vem som kommer att kontrollera vattenflödet och tillgången till vattnet. Det låter som att det här skulle kunna bli en källa till ännu fler konflikter, inte minst om vatten i framtiden.
Men risken är ju uppenbar i alla fall. Det finns ju, om man tar lite historia bara, så finns det sedan flera decennier tillbaka en gränskonflikt längs då flera sträckor av Indiens och Kinas gemensamma gräns. Och 2020 så bröt handgemäng ut och ett antal soldater dödades. Och då blev ju relationerna mellan länderna verkligen iskalla. Och efter det så har vi då sett en kraftig militär upprustning här uppe i Himalaya i de här områdena. Mm. Den hade ju inlett redan tidigare, men den har blivit än mer intensiv, kan man väl säga. Sen så har man då på senare tid, faktiskt senaste året, gjort rätt mycket för att försöka tina upp relationen. Man har börjat prata med varandra. Själva gränskonflikten, den kvarstår. Vad jag vet så har det inte hänt någonting där, och frågan är om den är lösbar, så att säga. Men man har åtminstone dragit tillbaka soldaterna något, med betoning på något. Och framförallt har man liksom börjat öppna upp lite mer för handel och viseringar, att man ska kunna resa till varandras länder och så igen. Men då för Indiens del, om man ser då på det, att det här då projektet ligger i ett väldigt känsligt område längs gränsen, och det faktum att Kina rutinmässigt gör anspråk på alltså då den delstat som gränsar till det här, då Arunachal Pradesh. Och dessutom så rapporterar indiska medier om då indier som trakasseras om de har varit i Kina och ska åka hem, att de då trakasseras därför att Kina då inte erkänner deras resehandlingar, det vill säga deras indiska pass då. Så det gör ju att det här, det blir liksom att man å ena sidan försöker förbättra relationerna, och där är det väl bägge länderna som faktiskt anstränger sig för det. Men sen det här projektet, det spär på rädslan av att man inte kan lita på Kina. Kina säger en sak och sen så gör man någonting annat då, eftersom det här med vatten är ju en växande oro, inte minst för länder som Indien med den enormt stora befolkningen som man har.
Ja, och den där oron för att inte ha tillgång till vatten och rent vatten, det har ju vi gjort program om också, Naila, du och jag, om den indiska vattenstressen i det här världens mest folkrika land.
Ja, men eller hur? Alltså, undersökningar visar att Indien, som då har den här jättestora befolkningen på 1,4 miljarder människor då, bara har 4% av världens färskvatten. Och därtill så slösar man enormt och man renar inte avloppsvattnet. 70% ska vara förorenat. Så det här med vattenstress, det är ju en realitet, det är en vardag. Och om vi sen då ska prata om det vatten man kan dricka, ja, men då, det blir en ännu mer komplicerad och svårare fråga. Och till det så har vi då klimatförändringarna som ni har varit inne på här, med både med allt mer, ska vi säga, oförutsägbart väder. Till exempel i år har vi inte haft väldigt mycket utav en vinter, utan de senaste veckorna har vi redan då i Delhi, där jag bor, varit uppe på 28-30 grader. Det är alldeles för tidigt, och det innebär att det finns en överhängande risk för att det blir ännu ett år med oändligt lång, olidligt het värmebölja innan då monsunen kommer. Så får man då hoppas på en bra monsun som kyler ner. Ja, ni ser liksom. Så det här är ju någonting som verkligen skapar otroliga bekymmer och besvär också, och som också tar liv. Och där då till liksom, ja, men vad ska jag säga, en större, hetare konflikt till vattenmängden. Ja, men det blir inte bra, helt enkelt.
Nej, och med det här som bakgrund då, hör du i dina länder att politiker och makthavare talar om det här nya megaprojektet från Kina som någonting oroande?
Ja, men det gör man. Men det är lite som Hanna påtalade här tidigare, att liksom, oj, det bara hände utan att de varken medier eller omvärlden eller grannarna egentligen liksom kände till det. Men det, de uttalanden som har kommit, de har varit en blandning av, kan man säga, skrämselpropaganda med lugnande budskap. Och allra mest hård för det, såklart från Indien. Men där man ju kräver att Kina ska följa de gängse överenskommelser som finns och framför allt att man ska dela med sig av data och tekniska undersökningar så att det på allvar går att bilda sig en uppfattning om riskerna med det här projektet så att då, ja, Indien i allra första fallet då, kan liksom ha en möjlighet att göra någonting själva utifall att en katastrof skulle inträffa så att säga.
Mm. Och Hanna Sahlberg, vad svarar Kina på det här då? Delar de med sig av fakta och så för att försöka lugna grannländerna?
Kina delar med sig av vissa fakta och den här dammen har ju funnits med i den förra femårsplanen så den har ju inte varit hemlig på det sättet. Men det är detaljerna som man saknar och framförallt handlar det om en känsla av att man inte gör det här som lika partner i ett samarbete utan att Kina helt enkelt utövar sin möjlighet, det man kallar från Peking, sin rätt att utnyttja energin som finns i floden i Tibet. Men det finns ju också en oro för vad det här innebär för det känsliga gränsområdet. Kina och Indien har ju inte på alla punkter en fastställd gräns utan det finns omstridda områden och just området där man ska bygga den här dammen är ju gränstrakten mot Indien och det gör ju att från Indiens sida så ser man ju med all rätt risken att Peking samtidigt som man för in alla de här ingenjörerna också för in soldater, att man gör en ännu, man skapar en ännu hårdare kontroll runt de här områdena. Och det är en stor historisk skillnad. De här områdena tidigare har varit mer otillgängliga för den kinesiska statsmakten. Men när man nu fokuserar sitt intresse så nära Indiens gräns.
Mm. Lisa Jiang, analytiker på Utrikespolitiska institutet igen.
Infrastrukturen kommer att bli bättre så staten får ju mer närvaro i området. Och sen så blir det mer ekonomiskt integrerat och sen så kommer försvarskapaciteten rent militärt kommer också bli bättre. När man har den här infrastrukturen, när man har ekonomin och när man har mer folk. Då så finns det ju mycket mer resurser att den konflikten kan eskalera.
Det där är något som också rapporteras en hel del om hur Kina liksom stärker sin infrastruktur och som det uppfattas då lite i smyg och sen så får man reda på det via satellitbilder som helt enkelt då sen då publiceras i medierna där det har byggts en del av vägar med fasta byggnader och så vidare, broar kanske. Ja, det intressanta i den här är ju att Indien skulle ju lite kunna beskyllas för att också vara, ska vi säga, storbror här och göra det som passar landets egen befolkning och kanske inte alltid tänka hela vägen på grannländerna. Mm. Indien har ju egna vattenkraftsprojekt i det här området som, menar en del experter, skulle kunna kanske agera buffert ifall det nu skulle hända någonting med det kinesiska projektet så att det blir extremt högt vattenläge kanske. Det finns förslag på tunnlar som skulle kunna, lite likt det, som också skulle kunna förbinda Brahmaputra med andra vattendrag så att säga. Och experter i Indien har också poängterat att Indien överlag borde bygga egna dammar och skapa större lagerkapacitet för vatten i det här området. Utav en händelse, utav en katastrof från till exempel det här projektet eller andra projekt.
Mm.
En sista mening om Indien då, det är att Indien också satsar väldigt mycket på vattenkraft själv. Och det har också fått förödande konsekvenser i den här regionen. Men när det gäller lilla Bangladesh då, som ju till ytan är väldigt litet men med en stor befolkning, man är snart uppe i 180 miljoner människor, så finns det ju också en konflikt kring gemensamma vattendrag där Indien släpper på och eller torrlägger. Så att det här får stora konsekvenser. Man kan säga likheter i hur man agerar här.
Konsekvenser, vad tänker du på då?
Ja, men när det gäller stora konsekvenser för Bangladesh befolkning, om det helt plötsligt kommer för mycket vatten, då blir det en översvämning och då måste väldigt många människor snabbt lämna. Och nu har man en bra katastrofberedskap i Bangladesh, så nu för tiden är det få människor som dör vid de här tillfällena, men det utgör ändå en risk. Och sen åt andra hållet, ifall det blir för lite vatten helt plötsligt, ja men då kan man inte skörda det som man behöver skörda. Med en så pass stor befolkning och en ekonomi som är som den är, så finns det liksom det här hotet om hungersnöd, det hänger alltid över regeringarna i den här regionen.
Mm. Så det är väldigt mycket som står på spel. Det förstår vi ju när man håller på och mixtrar, manipulerar och bygger i de här områdena och vill kontrollera vattnet. Vad finns det för förslag till lösningar, Harald?
Ja, alltså det finns ju just nu inga ordentliga fördrag för hur man ska samarbeta kring floderna mellan Kina, Indien och Bangladesh. Men däremot så finns det överenskommelser mellan länderna om att dela med sig av hydrologisk information, alltså statistik över nederbörd och vattenflöde till floder.
Men det har funnits någon sorts förslag på ett vattenfördrag mellan Indien och Bangladesh, väl?
Men det stämmer. Det har i flera länder så har länderna förhandlat och pratat om hur man ska fördela vattnet i floden Testa. Och det är viktigt för jordbruket i norra Bangladesh, men det är också viktigt för jordbruket och för energiproduktion på andra sidan, alltså i Indien, i Västbengalen. Och där har man inte kunnat komma överens. Så det här är ju ett sånt här exempel på där vatten också blir ett maktmedel.
Det här är ju då väldigt folkrika länder och länder som också är väldigt utsatta för stressen från klimatförändringar och att det här vattnet, det dyrbara vattnet, ska räcka till så mycket. Både energi i det här fallet då, men också jordbruk och bara människors livsviktiga behov av rent vatten. Så när vi då har Kina å ena sidan, Indien och Bangladesh å den andra sidan, och det är länder som har konflikter på gång och det är länder som vissa av dem har också kärnvapen. Hur orolig ska vi vara för att det här skulle kunna leda till någon sorts ännu värre stor konflikt, Naila?
Jag ser inte en stor risk för någon slags stor militär konflikt i det här läget. Alltså Indien måste satsa på att rusta och modernisera sin militär, det gör ju verkligen Kina också. Men min bild är att man inte alls aktivt söker väpnad konflikt, inte ens en gång med ärkefienden Pakistan faktiskt, utan man slår tillbaka om man blir attackerad, man vill ha samtal. Och när det gäller det här kärnvapenhotet som man ibland lyfter fram, experter i väst gör det märkligt nog, så är det något som Indien aldrig gör, och jag undrar varför man lyfter fram det igen och igen. Men däremot, det Indien gör, det att man förhandlar och man är en erkänt väldigt duktig och hård förhandlare. Och om man inte får sin vilja igenom, då kan man ta till andra maktmedel. Då ser man till exempel som i Pakistan, där man har lämnat en vattenöverenskommelse som man har med Pakistan, Indus Water Treaty, och efter en konflikt, uppblossad konflikt om Kashmir. Och man ömsom torrlägger och ömsom släpper på floder, eller vattnet i floder i Pakistan under förvänning nu att dammarna behöver renas på slam till deras stora förtret, och det ställer ju till det på massa sätt och vis. Så jag ser framför mig dialog, hård dialog, förhandlingar och lite, ja men, tjuvnyp kanske då. För att få sin vilja fram.
Och här beskriver ju du vattnet som ett vapen i sig i de här konflikterna då.
Absolut.
Mm. Hanna, hur ser du på Kinas förmåga till diplomatiska lösningar här?
Kina har, om man vill, en stor förmåga till att engagera sig diplomatiskt och göra det med liv och lust. Men det beror ju på vilka intressen man tycker sig ha. När den här dammen som man försöker bygga nu, eller den här dammen som man har börjat bygga nu i Tibet, kallas ju på kinesiska nätet för dammarnas storebror. Och Kina ser sig nu också som en storebror på många sätt. Vill man komma åt Indien så finns det också andra sätt. Den här relativt lilla då vattensamlingen över kraftverken verkar ju inte vara så lämpad för att skapa vattenchocker med. Men det här gränsområdet har ju varit instabilt och lett till stridigheter och till och med dödade soldater på båda sidor. Och när Kina är mer aktivt i Tibet och på sina allra mest västra utposter som man inte har varit historiskt, det är klart att det bidrar till spänning med Indien. Tidigare har ju Tibetplatån legat där som en slags barriär mellan de här jättecivilisationerna.
Stötdämpare kanske?
Ja, en stötdämpare. Där Kina nu liksom istället blir febrilt aktivt.
Vi kan ju också påminna om att det finns ju faktiskt också forskning som visar på att just strider om vatten inte alls behöver leda till konflikt, utan man faktiskt går samman i en svår situation och börjar samarbeta bättre.
Det är ju en av teorierna bakom varför Kina blev så mäktigt från början, att man var tvungen i många små riken att kontrollera vattnet för att det skulle bli någon skörd och någon säkerhet överhuvudtaget. Så vi får se.
Det vi brukar prata om är ju draken och elefanten, alltså Indien och Kina, och att de inte drar jämnt. Men om de skulle göra det och hamna på en och samma sida även i den här frågan, sådana möjligheter som skulle öppnas.
Tack Naila Salim, Sveriges Radios Sydasien-korrespondent, och Hanna Salberg, Ekots Kina-reporter.
Tack så mycket.
Vi som gjorde klotet idag var Harald Andersson, ljudtekniker Nils Lundin, producent Peter Nordmark. Jag heter Marie-Louise Kristola.